Jag ska ta tillfället här då dela några Guds ord. Det är alltid inspirerande att öppna boken, Bibeln. Den har så oerhört mycket att ge oss. Det finns en, vad ska man säga, en stor mångfald i Guds ord. Det räcker till för varje människa på hela jorden, oavsett vilken kultur man kommer ifrån, vilken tradition man lever under, och så finns det ett budskap i Guds ord som kan bryta igenom, som kan tränga in och nå fram till människan. Det är Gud själv som har skapat människan, hennes egenskaper och allt som hon bär på. Och Gud har också gett medlen för varje människa att kunna nå fram till sanningen. Och det sträcker sig många gånger utanför de ramar som du och jag sätter upp. Vi tycker att det ska vara så, mötena ska vara så, de kristna ska vara på det och det sättet. Och så sätter vi upp olika ramar beroende på var vi kommer ifrån. För det finns så många olika kyrkliga traditioner. Och kommer du till ett land, ja, då ska man uppträda på ett speciellt sätt. Kommer du till ett annat land, då är det synd att uppträda på det sättet. Ett ganska roligt exempel på hur det kan vara när man fastnar i olika saker. Det var Bertil Fredriksson och Arne Imsen som åkte till Dominikanska republiken. Och på vägen dit så kom de till Vermont i norra USA. Besökte en församling som vi hade lite kontakt med då. Och när de kommer in där så får de se Bertil, hans stora yviga skägg. Och honom tar de emot som en broder, får gå fram och sätta sig på första bänk och välkommen liksom. Du har förstått det här, tycker de. Och Arne hade ingen skägg, så han fick sitta lite på sista bänk nästan. Fick inte alls samma mottagande. Och då var det här hans skägg som hade stor betydelse. Sen kom de till Dominikanska republiken. Och där, om en broder går omkring i långt skägg, det är väldigt syndigt. Så där fick Bertil sitta på sista bänk medan Arne fick komma fram och ta första platsen. Det här var ett ganska dåligt exempel, men ändå så fångar det något av hur våra traditioner sätter sin prägel och förslavar oss. Det gör det. Vi är förslavade under en kyrklig tradition. Evangelium, det är ett frihetens budskap. Frihet från mänskliga traditioner. Det är frihet från allt det som vill lägga sig som tunga ok över människan. Och så är det ett erbjudande. Jesus säger, kom till mig. Lär av mig. Ta på er mitt ok. Och så ger han oss det varje människa behöver. Oavsett tradition. Oavsett vilket land du kommer ifrån. Oavsett vilken belastning du har. Du kanske aldrig har hört om namnet Jesus. Du kanske aldrig har sett en kyrka. Eller också är du uppväxt i traditionen. Men hos Jesus, där finns ett möte. Där människan ställs på samma nivå. Fattig och rik. Utbildad. Eller outbildad. Kära Gud, Och så får man möta Jesus. Bli avklädd allt sitt eget. Halleluja. Amen. Det är en liten utgångspunkt för vad jag ska säga här. Nu ska jag läsa ett bibelord i Markus, andra kapitlet. Jag tänker på mångfalden och församlingen som består av bröder och systrar, halleluja, som allesammans är lämmar varandra till tjänst, halleluja. Vi ska ha i tankarna församlingens uppbyggelse till mål, halleluja. Här i Markus 2 så finns det en händelse då. Jesus, han kom till Kapernaum där han bodde. Och vers 2, det står att det församlade sig så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren mer kunde rymma dem. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom de till honom med en lam man som bars dit av 4 män. Då de för folkets skull inte kunde komma fram till honom med mannen, då tog de bort taket över platsen där han var. Och sedan de så hade gjort en öppning släppte de ner sängen som den lame låg på. När Jesus såg deras tro så sa han till den lame: min son, dina synder förlåtas dig. Amen. 5:e versen står det så här. När Jesus såg deras tro. Amen. Här det står ingenting om den lame mannen, om hans tro, om han hade tro. Han följde med. Han blev framburen. Bibeln ger oss ingenting här som pekar på att han hade bett om det här, att han nu trodde på Jesus och så vidare. Utan det står de 4 männen. Jesus såg deras tro. Vad vill jag säga? Människor kan komma inom evangeliehörhåll, men egentligen sakna allt vad tro heter. Människor kan komma, leva sitt liv med den här längtan efter en förändring. Man lever sina liv lite i, vad ska man säga, hopplöshet, och man har ingen direkt mening med livet. Man söker finna ett innehåll som kan ge mättnad åt alla dessa själens önskningar. Man vill känna tillfredsställelse. Man vill lyckas. Uppleva att ja, man har gjort någonting gott. Och man känner att nu har jag lyckats. Men du ska veta att det är väldigt, väldigt få människor som med sina själsegenskaper lyckas nå fram och bli mättade. Ja, om det överhuvudtaget finns någon. Istället när man upptäcker, man kanske har lyckats rent materialistiskt och bli rik och få framgång. Men så upptäcker man att nej, men det här räcker inte. Och så, då blandar man in nyandlighet också. Yoga kanske. Avslappning och New Age. Och allt annat. Eller också hamnar man i droger. Allt för att försöka nå fram till en tillfredsställelse. Man söker ett mål. Men man vet inte vad man ska söka. I det här fallet som vi läste, då står det att det fanns 4 män som bar fram honom till Jesus. Här ser vi något av församlingens uppgift här i tiden. Det är inte att vi klarar inte att mätta alla behov och bemöta alla människor i deras önskningar och försöka överbevisa dem om det ena eller det andra. Få in dem i olika former eller traditioner. Nej, vår uppgift, det är att föra människor fram till Jesus. Ingenting annat. Och det, när jag säger ingenting annat, det kan låta lite så här ansvarslöst. Men att föra människor till Jesus, det är något oerhört stort som omfattar väldigt mycket av vårt liv. När vi talar om att föra människor till Jesus, ja, då handlar det om vår vardag. Hur lever vi vårt liv? Vår vardag, vad är vi för vittnesbörd för människor? Vad är det de ser i oss? Vad är det de läser av oss? Föra människor till Jesus. Det handlar om oerhört mycket. Om rättfärdighet. Barmhärtighet, inte minst. Något som är värt att påminna om i våra dagar. Barmhärtigheten. Det står om barmhärtigheten att den ska gå fri från domen. Det är starka ord som Jakob ger oss. Vi hör hit. Halleluja. Föra människor till Jesus. Vi ska läsa ett bibelord i första Korinthierbrevet. 14 kapitlet. Det finns några kapitel här som talar om tjänster i församlingen. Olika gåvor. Det står om hur Gud har insatt lemmar. Hur det ska vara till uppbyggelse och hur man genom detta ska betjäna varandra. Det står så här i 12 versen i första Korinthierbrevet 14. Detta gäller också för er när ni är ivriga att undfå andliga gåvor. Så må er det strävan efter att dessa hos eder ska överflöda. Ha församlingens uppbyggelse till mål. Här finns ett mål med tjänsterna. Var och en av oss som har tagit emot Jesus, som är med och tjänar Gud i församlingen, vi är lemmar. Vi är delaktiga av det här. Vi har alltså en uppgift i församlingen, en uppgift i Guds rike. Och det finns ingen som kan ta den ifrån oss, för det är någonting som är givet av Gud. Den enda som egentligen kan beröva oss detta, det är vi själva. Och tankar som omger oss. Och som kanske tycker att ja, men jag kan inte och jag passar inte och vad ska jag göra och så vidare. Men Bibeln, den ger ett budskap, ett uppdrag till lemmarna i församlingen. Att vi ska uppbygga varandra. Det är ingenting som handlar om en eller två personer. Utan det är församlingen, kroppen. Längre fram så står det så här. I 26 versen. Vad följer då härav, mina bröder? Jo, när ni kommer tillsammans, då har var och en något särskilt att meddela. Halleluja. Det är när Bibeln talar om Guds tjänst, då lyfter den alltid fram det här. Mångfalden. Var och en har något särskilt att meddela. I det här kapitlet 14 så målar Paulus upp olika scenarion. Det handlar om tungotalet, det handlar om profetian och den här harmonin. Och så finns det ett fokus, det är det här att Gud ger gåvor. Det är inte människor som ger gåvor, utan det står Gud ger gåvor. Och så står det om den helige andes överbevisning. Och vi förstår av det här att församlingen, det är inte något vad som helst, utan det är en organism i tiden som är född av Gud. Ovanifrån. Född av Gud. Den tillhör Gud och har egenskaper och utrustning för att verka här i tiden och framföra Guds rikets tankar till människor. I ande och kraft. Och hur går det till? Jo, när var och en har något särskilt att meddela. När var och en är i funktion. Det står så här i Efesierbrevet 4 och 16. Ni kan hålla kvar i Korinthierbrevet. Det står så här att från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till att bli uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led giver. Hörde du? Genom det bistånd, vem ger? Bibelstudieläraren? Nej. Förkunnaren? Nej. Det står inte det. Den som har den här speciella förmågan att, och karisman att kunna tala och fånga upp. Nej, det är inte det som är församlingens uppbyggelse. Det går över Gud har gett för att vi ska vinna människor på alla sätt. Men församlingens uppbyggelse och det som ger den här slagkraften och det som ger det här, vad ska vi säga, fokuset att vi för människor till Jesus, det är det bistånd och det var lem tillför. Halleluja. Och så står det med en kraft som är avmätt efter var särskildels uppgift. Församlingstillväxt, det är ett ganska vanligt uttryck idag. Och då ser man ofta matriken och hur många som kommer och så vidare. Men du, församlingstillväxten, det är när vi är i harmoni får växa tillsammans. Tänk dig en kropp där en del av kroppen börjar växa och inte en annan. Det blir obalans, eller hur? En fot som sticker ut och blir en megafot. Vad säger det om kroppen? Det blir sjukt. Eller någon som sticker ut och förhäver sig över alla andra. Flyttar fokus från huvudet som är Kristus. Kanske till en eller två. Det är inte sunt. Utan var del giver, står det. Halleluja. Jag tycker de här verserna, de är så oerhört starka. Och de uppmuntrar oss verkligen att se vilken styrka det finns i var och en. För att vi är utvalda av Gud att tjäna och uppbygga församlingen. Uppmuntra varandra. Halleluja. Hjälpa varandra framåt. Det tror jag handlar om att ha en sund församlingssyn. Det är inte det här apostoliska som man möter ofta idag, där det fokuseras kring en, kring två, kring någon speciell person. Nej, den som ska lyftas fram, det är inte någon människa, utan det är Jesus. Halleluja, det är Jesus, det är namnet Jesus. Som det var en man som sa när han fick se våran mötesannonsering. Jag blev så glad För jag såg inte ett namn där. Det enda jag såg det var att Jesus kommer snart. Och att det skulle vara väckelsemöten. Kära Gud. Vi måste tro på att det finns kraft i Guds ord. Att det finns kraft i evangelium. Det som ingenting var i världen, det utvalde Gud. Halleluja. Och så vill jag lyfta fram och göra om inte det som menar sig vara något, men lyfta fram, kära Gud, det som är fött av honom. Det kommer att övervinna. Det kommer att nå fram. Det kommer en dag att få den här lönen som så många jagar, men inte vet egentligen vad det är. Men vi ska få en lön en dag. Av hans hand. En oförvissenlig krona. Pris för Gud. Kära Jesus. Med den här utgångspunkten. Så vill jag gå ett steg vidare. Och tala något om. Bibeln talar ju om lagen. Och nåden. För det första talar vi om mångfalden i församlingen. Där var och en förstår att han är utvald av Gud. Att han tillför någonting. Och också får utav de övriga. Man blir uppbyggd. Det är få saker som gör att man blir så glad. Det är när vi har vittnesbördsmöten. Med mycket olika röster och sånger. Det gör att man gläds i sin ande, verkligen. Höra hur Gud gör under där och en lovsång där och så vidare. Och när den helige ande föll så var man samlade 120 personer, står det. Och anden föll över var och en av dem. Ingen var undantagen. Alla. Och sen gick man ut. På Jerusalems gator. Det var både män, det var kvinnor. Man var med i denna tjänst. Halleluja. Det finns, när vi tänker på lagen. Och vi läser i gamla testamentet. Så finns det mycket ord som säger. Gör så och du får leva. Det finns många underbara beskrivningar om lagen faktiskt. Vi kan ta exempelvis här i psalm 119. Lagen, det är ju ordet, Guds ord. Den är helig, den är rättfärdig. Det som har gått ut ur Guds mun. Psalm 119. Nionde versen. Hur ska en yngling bevara sin väg obesmittad när han håller sig efter ditt ord? Det finns många sådana här ord som talar om att följa lagen. I Ordspråksboken 7 och andra versen står det så här. Håll mina bud så får du leva. Bevara min undervisning så som din ögonsten. Bind den vid dina fingrar. Skriv den på ditt hjärtas tavla. Håll mina bud. Och vi kan gå mer till ursprunget här, till femte Mosebok. Där Mose själv är med och talar. Han som fick lagen sig given på berget. Och då kan vi läsa i sjätte kapitlet här. Det här är helt underbara versar. Femte Mosebok 6:4. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta. Av all din själ, av all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta. Du ska inskärpa dem hos dina barn. Tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig, när du står upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. De ska vara som ett märke på din panna. Det här bygger på Guds bud. Du skall. Du ska göra det här. Du ska uppfylla det här. Och så kan man fortsätta att läsa och upptäcka hur svårt det här var för människor. Guds eget folk faller. Man klarar inte av att uppfylla den här lagen. Det är helt omöjligt. Ja, Bibeln själv säger ju det att ingen rättfärdig finnes. Ingen. Och då har vi ändå ett persongalleri i Bibeln. Där vi har Mose, vi har Abraham. Vi har profeterna som framförde sådana budskap till oss och som levde ett sådant liv för Guds räkning. Men ändå säger Bibeln, ingen kan uppfylla lagen. Ingen finns. Ändå står det där, gör så och du får leva. Det här skapar ju en oerhörd konflikt hos många människor. På vilket sätt ska man kunna leva då? Och vara Gud till behag. Och det här har också skapat många lagiska församlingar. Där man på olika sätt sätter upp krav för syskonen att man ska leva på ett speciellt sätt. Man ska klä sig på ett speciellt sätt och vara på ett speciellt sätt. Och så går man till Bibeln och säger att så här står det, du ska göra si och du ska göra så. Det är som att det finns motsättningar. Sen kommer vi till Nya Testamentet. Och det är faktiskt så att på ett sätt så skärps lagens krav ännu mera i och med att Nya Testamentet träder in. Det är som att allt ställs på sin spets där. Exempelvis står det i lagen om att man ska hålla äktenskapet i ära. Och Jesus han riktigt spetsar till det när det handlar om exempelvis otukten då. I Gamla Testamentet står att man ska verkligen vara rädd om äktenskapet. Men så säger Jesus, den som ser på en annan begår äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Och han skärper kraven på ett sätt som gör det omöjligt för människan att nå fram. Totalt omöjligt. Jesus, han Gamla Testamentet, där står det att man ska göra upp på ett rättfärdigt sätt. Och så står det om bestraffning, hur man ska bestraffa den ogudaktige. Men så kommer Jesus och säger, älska dina fiender. Om någon slår dig på den högra kinden, vänd den andra sidan till. Och så vidare. Han kommer med ett budskap som på ett sätt gör det mycket svårare, ja omöjligt för människan att genom laggärningar nå fram till Gud. Men samtidigt så finns det en helighet i hans ord. En rättfärdighet som gör, men jag vill ändå ha det där. Hur ska jag nå fram? Jag vill, Herre. Jag vill bli vad du formar mig till. Och så försöker jag och försöker. Och jag går in i en församling och så säger man, nu ska vi göra så, så, så. Och så upptäcker man att, men det här blir bara tungt. Det blir lagiskt. Johannes döparen kommer. Han gör det inte lättare för människor. Många dras till honom och blir döpta av honom. Och i Lukas 3 så står det så här. tionde versen. Först har han riktigt förmanat och kallat folket för huggormars avföda och så vidare. Ni kommer till mig och tror ni ska fly undan domen. Nej, det finns ingen väg att fly bort. Men så frågar folket, vad ska vi då göra? Och han svarar och sa till dem, den som har två livklädnader, han delar med sig åt den som inte har någon. Alltså visa barmhärtighet. Den som har matförråd, han gör på samma sätt. Så kom det också publikaner, alltså skatteindrivare, för att låta döpa sig. Och de sa, mästare, vad måste vi göra? Kräv inte ut mer än vad som är föreskrivet. Och så vidare. Krigsmännen kom till honom. Och de fick också med förmaningarna, sluta upp med att ta det som inte tillhör er. Begär inte för mycket och så vidare. Men det var krav på krav som ställdes upp. Men ändå fanns det där hos människor, den här längtan. Man drogs till Johannes. Det var mycket folk som kom till honom och lät döpa sig. Men så händer det här otroliga. Det här fantastiska. En dag så lyfter Johannes upp blicken. Och så pekar han på den mannen som kommer där gående. Och så säger han några få ord som omfattar hela problematiken egentligen. Som i sig har lösningen för alla människor. Han säger bara, se Guds lam som borttager världens synd. Se Guds lam som borttager världens synd. Men vänta nu. Här har vi läst. Gör så, du ska få leva. Gör så, gör så. Människor går med den här tunga bördan. Och vet riktigt inte hur man ska klara av det. Och det här var ett dilemma under gamla testamentets tid också. Vi finner det hos Abraham, Mose. Kung David. David hade sina brister. Men ändå ser vi hos David också hur han hade ett hjärta som sökte Herren. Och när David hade syndat inför Gud, då skriver han den här underbara psalmen. Och så skriver han, skapa i mig Gud ett rent hjärta. Det var som att han blickade in i det som fanns i Guds värld. Att Gud hade möjlighet att omskapa ett hjärta och göra något nytt. Han såg framåt. Och här ser vi Johannes döparen som nu står där vid Jordanfloden och ser Jesus komma. Och så säger han, här är svaret. Ser ni mannen som går där? Det är han som tar bort världens synd. Halleluja. Och så kommer vi in då i Jesus och hans verksamhet. Kapitlet efter här i Lukas. Jesus, han har blivit döpt. Han har förts av anden ut i öknen och frestats av djävulen. Och så kommer han tillbaka till Nasaret där han var uppfödd. Och nu möter vi ett helt nytt budskap, pris för Gud. En helt annan ton. Nu är det inte det här, gör så här, gör så, gör så. Utan nu möter vi Jesus när han träder upp i synagogan. Halleluja, han öppnar boken. Och han riktar den inte mot människorna. Med udden mot dem. Utan nu riktar han den mot sig själv. Halleluja. Och det här budskapet som han ger. Det har hjälpt mig så många gånger. Speciellt ute på missionsfältet. Där man möter den här rent bokstavliga sociala nöden. Fattigdomen. Och så ser man, men gode Gud, det finns ett budskap som löser både kropp, själ och ande. Evangelium. Det står i 17 versen i Lukas 4. Då räckte man åt honom profeten Jesajas bok, och när han öppnade boken fick han se det ställe där det stod skrivet: Herrens ande är över mig. Han har smort mig. Halleluja. Han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda. Ja, till att ge de förtryckta frihet och till att predika ett nådens år från Herren. Halleluja. Ser du Guds lösning på syndaproblemet? Guds svar på lagens krav. Du, lagens krav som läggs över människan om allt hon måste uppfylla. Här kommer Jesus och säger: han har sänt mig att uppfylla allt. Här är jag. Så går han där bland människorna under 3 år. Han vandrar från by till by. Människor ser honom, möter honom. Och vad händer? Jo, de blir befriade i ett ögonblick. De blir förnyade och får ett nytt hopp. De får skåda Jesus. Och han säger, som vi hörde här inledningsvis, vad sa han till den lame mannen? Dina synder förlåtna. Vem kan göra så? Jo, Jesus. Han tar bort lagens krav. Och vad är det han ger? Jo, nåd. Halleluja. Då finns det också där ett dike som många människor fastnar i. Du har det här lagens dike. Sen finns det här nåden. Du, många talar om nåden. Ja, men jag lever under nåden, säger man. Och så tycker man, nu kan jag leva precis som jag vill. Visst, det kan du väl göra. Men det frälser ingen. Det är inte nåden i sig det handlar om. Tänk dig här. Här har du lagen. Lagen. Tänk dig ett stort block här. Här kraven. Och här har du nåden. Ett annat block. Det finns någonting som förenar. Och som ger en full och hel människa. Det är Jesus. Lagen, nåden. Men däremellan finns ett Golgata. Ett kors. Som sträcker sig ut över det hela. Jesus kom inte för att skaffa bort. Utan han kom för att uppfylla. Halleluja. I sig själv, upp på korsets trä, så bar han din och min synd. Han tog den. Halleluja. Så att nåden, syskon, det är inte att bli fri från allting, utan det är att bli bunden vid Jesus. Bunden vid honom. Det är han som är nåden förkroppsligad. Jesus Kristus. Halleluja. Det är det som är den stora hemligheten med evangelium. Och i Romarbrevet 8 så möter vi det här med de krav som lagen kommer med. Vi ska läsa några verser här till sist. I Romarbrevet 8. Från början. Det står: så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Halleluja. Till livets andes lag har Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det är en ny lag det talas om här. Eller den sanna lagen. Guds lag, det är ju livets andes lag. Eller hur? Den har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det här tunga bördorna som läggs på människor. Genom kyrkliga traditioner. Genom kraven som ställs. Men det finns ett en livets andes lag. 3. Till det som lagen inte kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud då han för att borttaga synden sände sin son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte vandras efter köttet utan efter anden. Hör, här står det. Lagens krav, det här tunga, de här bördorna som ingen klarar bära. Vad står det? Det skulle uppfyllas i oss. Hur är det möjligt? Jo, den som vandrar efter anden, den som har fått andens liv, den som har fått det nya livet som är fött ovanifrån, det som övervinner, det som är det nya, det levande, det är Guds nåd och barmhärtighet. Det som gör alla människor lika inför Gud. Oavsett var du kommer ifrån. Halleluja. Och det här är församlingens uppdrag att förmedla till människor. Genom vars och ens bistånd. Genom det som var och en kan vara med och ge. För att bygga upp församlingen. Och så att människor får se att det finns ett folk. Det finns ett annorlunda folk. Det finns någonting annat att få än det som är bundet här i tiden. Det finns en frihet och ett löfte. Och det är detta att han ska komma tillbaka. Vår dyre Jesus. Snart är han här igen. Amen.
O Herre, i vars närhet min själ fröjdar sig, till dig all min åronu når. Mitt hopp varje dag och min lovsång var natt. Du mitt hopp, du min räddning, mitt allt. O Herre, i vars närhet min själ fröjdar sig, till dig all min oro nu når. Mitt hopp varje dag hopp, du min räddning, mitt allt. O, led mig med din herdestav i dödsskuggans dal. Din käpp och din stav gör mig trygg. Beskydda och göm mig, för du är mitt hopp och hos dig vill jag alltid förbli. O, låt mig vila ut hos dig, ditt hus är mitt hem. Din godhet och nåd gör mig trygg. För mig till vatten där jag finner ro, och din trofasta kärlek mig nå. O, led mig med din herdestav i dödsskuggans dal. Din käpp och din stav gör mig trygg. Beskydda och göm mig, för du är mitt hopp och hos dig vill jag alltid förbli. låt mig vila ut hos dig. Ditt hus är mitt hem. Din godhet och nåd gör mig trygg. Du för mig till vatten där jag finner ro. Och din trofasta kärlek mig nå. Ja, du för mig till vatten där jag finner ro. Och din trofasta kärlek mig når.